السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi talade förra lektionen om bönen, dess position, dess höga dygd, förträfflighet. Och vi talade om bönens villkor, det som på arabiska heter shurut. Och vi sa att bönens villkor är vad som måste föregå bönen, dess förutsättningar för att ens kunna vara korrekt. Som att vara i ett tillstånd av wudu, att stå vänd mot qibla, att täcka sin aura, att bönetiden har gått in och så vidare. Och vi nämnde att bönens villkor var 9 i antal. Idag går vi vidare. Och vi kommer att tala om bönens pelare och bönens obligatoriska moment. Och jag vet inte om vi hinner med bönens rekommenderade moment, men vi kommer lägga först och störst fokus på att gå igenom bönens pelare och obligatoriska moment. Och den här lektionen är väldigt teoretisk, som ni kommer märka. Den är inte så visuell, där jag kommer stå och visa hur man ber. Inshallah, det kanske vi kommer göra någon annan gång. Det här är mer den teoretiska kunskapen om bönen och dess olika moment. Och vad är då skillnaden på bönens villkor och bönens pelare? Vi nämnde ju förra lektionen att bönens villkor är vad som är innan bönen, vad som måste fullbordas innan bönen och måste hänga med under hela bönen. Som att ha wudu till exempel. Det gör man innan bönen och du behåller din wudu under hela bönens lopp. Bönens pelare är de grundläggande momenten, gärningarna, som bönen består av, som man måste göra. Och skulle man lämna en av bönens pelare med flit, så är bönen ogiltig. Okej? Med okunskap, samma sak där. Måste ta om bönen. Av glömska eller misstag, då måste du ta om den delen av bönen där du missat en av bönens pelare. Okej? Yani, till exempel att göra sujud. Du ursäktas inte av glömska, utan du måste komplettera. Du måste göra denna sujud som du har missat. Och vi kommer förklara när och hur den ska göras. Okej? Så bönens pelare är liksom de viktigaste momenten av bönen som måste finnas med för att den ska vara en bön. Okej? Och dessa pelare, på arabiska heter de arkan. Okej? Och de är 14 i antal. 14 stycken i antal. Och vi kommer inshallah gå igenom dem en för en. Och även försöka relatera till vår vardagliga bön. Situationer som kan dyka upp. Och viktiga frågeställningar som kan komma. Och det här, kära bröder och systrar, är frågor som vi alla behöver känna till. Vi ber 5 gånger om dagen. Och det är inte okej att inte veta skillnaden på vad som är en pelare och vad som är obligatoriskt och vad som är rekommenderat. För det händer ibland att någon missade en sujud och han vet om att han missade. Och han tror att han kan kompensera med 2 sujud, sahu, i slutet av bönen. Nej, det räcker inte. En bön är ogiltig om du gör på det här sättet. Du måste ta om denna sujud eller ta om en hel raka, beroende på situationen. Så att jätteviktigt att känna till dessa bestämmelser. Och de är inte speciellt komplicerade, inshallah ta'ala, som ni kommer att höra. Tayyib. Den första av bönens pelare är al-qiyam ma'al-qudra. Att stå om man har möjligheten. Laggar data. Ja. Ska vi se vad det gör. Det är en annan broder som sköter det tekniska. Så, bönens första pelare är att man står, på arabiska al-qiyam, om man har den fysiska möjligheten att göra det. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ, och stå till Allah qanitin, med hängivenhet, med khushu, inlevelse och hängivenhet. Och då profeten alaihissalam sa till Imran ibn Hussein, en man från sahaba som kom och frågade om hans tillstånd, han var sjuk och hade svårt att be ståendes. Då säger profeten till honom alaihissalam, salli qa'iman, be ståendes. Kan du inte, jalisan, så ber du sittandes. Kan du inte, så ber du liggandes. Och denna hadithen är autentisk. Så grunden är att i den obligatoriska bönen, alltså fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha, måste du stå om du har möjlighet. Kan du inte på grund av sjukdom eller rädsla eller andra hinder, så får du sitta och be. Och är du sjuk och liknande får du till och med ligga och be. Så har man möjligheten måste man stå och be. Okej? Om man är ursäktad vid vissa tillfällen, som till exempel rädsla, som alla nämner i Koranen, om det är krig eller liknande, du kan inte stå, kanske bli skjuten eller någonting sånt, då får du sitta och be. Eller om du är sjuk, då får du också sitta och be, eller ligga och be, som här nämndes i hadithen. Eller om du inte har möjligheten att stå och be, som till exempel att du är på ett flygplan och du måste utföra bönen på planet, för när du landat så har tiden för bönen gått ut och det är inte heller möjligt att slå ihop bönen då du landat, för den senare bönens tid kommer att ha gått ut och då måste du utföra bönen på planet. Och planet tillåter inte att du står. Om säger det turbulens eller det är det ena eller andra, säkerhet, du måste sitta. Då får du sitta och be. Även om det är en obligatorisk bön. Du är ursäktad. Och även som vi nämnde förra lektionen, om planet skulle vara riktat åt ett annat håll än Mekka, så ber du. Du måste utföra bön. Men det är inte en legitim eller giltig ursäkt att lämna bön. Och det här, som vi nämnde, att man ber ståendes, kan man inte så ber man sittandes eller liggandes, faller in under den generella principen som vi kommer att nämna jättemånga gånger. Och det är fattakullaha mastafa'tum. Ni lyd Allah, frukta Allah så gott ni kan. Om Allah har beordrat er med någonting, gör det så gott ni kan. Och Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Vi sa att den här principen genomsyrar hela islam. Alhamdulillah. Att Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Och Allah har inte lagt någon svårighet på oss i religionen. När det kommer till frivillig bön, det som kallas för nafila, tatawwu, sunna, där får du sitta och be. Du får sitta och be även om du kan stå och be. Men du får bara hälften av belöningen, som han nämns i en autentisk hadith. Då profeten alaihi salatu wassalam sa att den som sitter och ber får hälften av belöningen av den som står. Yani frivillig bön. Så till exempel i Ramadan, du ber Taraweeh eller Qiyam al-Layl, och mashallah moskén ber väldigt länge, man kanske ber 2 timmar, och du har jobbat och har lite ont i benen, du kan stå men med möda. Då får du sitta och be. Alhamdulillah, det är lugnt. Du får då hälften av belöningen. Och vissa lärare nämner att al-hikma, visheten bakom detta, är att uppmuntra oss till att be sunna bön. Så att ingen ska komma och säga att pallar inte be sunna. Be sunna även om det är sittandes. Det är så uppmuntrat i islam att be sunna. Du ska göra det. Och även om du sitter och ber. Och profeten alaihissalam i hans senare dag, när han blev äldre, bad ju nattbönen. Och han kombinerade mellan att sitta och stå. Det är också tillåtet. Att du sitter en del av bönen och sen ställer du upp mot slutet och kompletterar bönen stående. Så det är också tillåtet. Men det här är då frivillig bön. Ja. Om en person däremot på grund av sjukdom eller smärta inte kan stå och be, så får han full belöning. Han sitter och ber, men han får då full belöning. Varför? För profeten alaihissalam sa att en person som är sjuk eller resandes får belöningen av vad han skulle ha fått då han var bofast och frisk. Hänger ni med? Så hans ursäkt att be sittandes är inte att han kan stå och be, men han vill ta den enkla vägen. Nej, han kan inte stå och be. Eller han får jätteont av att stå och be. Han sitter och be. Alhamdulillah, han får full belöning. Är ni med? Men den som kan stå och be utan problem, men ändå väljer att sitta, får då hälften av belöningen. Är ni med i skillnaden här? Det är en annan fråga. När man står och ber, är det tillåtet, om det underlättar för en, att ta stöd mot någonting? Att ha till exempel en käpp. Eller luta sig lite mot en pelare. Är det tillåtet? Ja, det är tillåtet. Det är tillåtet att göra detta. Men samtidigt, har man till exempel ont, så ska man inte tvinga sig själv att stå om det är på bekostnad av din hälsa. Vissa av dem är så här riktiga krigare. Jag ska stå till vilket pris som helst. Ja? Jag ska stå och be och han får jätteont. Eller hans sjukdom förvärras. Och han har till exempel en operation, någonting måste läka i benet. Och han insisterar att stå. Det här är fel. Det är envishet. Och det är inte förenligt med islam. Allah subhanahu wa ta'ala tycker om att man gör de saker han har underlättat. Men man ska inte försvåra för sig själv och man ska inte skada sig själv. Men vi talar här om en person som kanske har lite svårt med balansen, han tar hjälp av en käpp. En person kanske lite överviktig, tar hjälp av en käpp eller liknande. En tar stöd för att ställa sig upp. Det här är tillåtet. Det var det första villkoret. Att man står i bönen. Det andra villkoret, eller det andra pelaren i bönen, är takbiratul ihram. Och det är att man säger Allahu Akbar i början på bönen. Och beviset på det är en känd hadith där en man kom in i moskén och han bad lite snabbt av okunnighet. Så han kommer då till profeten alaihissalam och hälsar. Och profeten alaihissalam hälsar tillbaka och säger till mannen, gå tillbaka och be, du har inte bett. Så mannen gick tillbaka och bad lika snabbt igen, slarvigt, eller snabbt. Och kommer tillbaka och säger, hälsar igen, och han säger, gå tillbaka och be, du har inte bett. Och det här upprepas 3 gånger. Tills mannen till slut säger vid honom som sänt dig vid sanningen, jag kan inte mer eller bättre än så här, lär mig bönen. Och då så säger profeten alaihissalam till honom, idha qumta ila salah fakabbir, att om du står upp för att be, gör då takbir, yani säg Allahu Akbar. Och läs sen al-Fatiha och vad du kan från Koranen. Och den här hadithen kommer vi nämna flera gånger. För den hadithen finns i Bukhari Muslim och lägger ut en grund i vad man måste göra i bönen. Okej, okay? En väldigt känd hadith. Så han sa här beträffande att säga Allahu Akbar, att om du står för att be, här nämns också att stå, så säg då Allahu Akbar, fakabbir. Okay. Och i den andra hadithen så sa profeten alaihissalam tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, att vad som gör allting du gjort innan bönen haram är att du säger Allahu Akbar, en takbir. Och vad som gör dessa saker återigen halal är att du gör taslim, du säger salam alaikum. Så därför kallas det för takbiratul ihram, yani du säger Allahu Akbar och det blir haram att äta, att dricka, att prata, att göra andra aktiviteter än bönen och så vidare. Så takbiratul ihram är då en av bönens pelare. Och det måste vara att man säger Allahu Akbar. Man får inte säga någonting annat och man får inte säga det på något annat språk. Den tredje pelaren i bönen är att man läser al-Fatiha. Man läser surat al-Fatiha i varje raka, i varje enhet av bönen. För profeten sallallahu alaihi wasallam sa, la sala liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Det finns ingen bön för den som inte läser fatihatil kitab. Och en annan hadith, att varje bön där man inte läser al-Fatiha, den är khidaj, den är alltså bristfällig, inkomplett. Så han sa här, han negerade bönen. Det finns ingen bön för den som inte läser Fatiha. Och den hadithen generellt omfattar både imamen och den som ber bakom imamen. Så man ska läsa Fatiha i varje bön. Vare sig bönen är tyst eller hög. Och vare sig man ber själv eller man ber i församling. Det finns här två undantag. Det första är personen som kommer sent till bönen. Han kommer in då imamen till exempel går ner i ruku. Eller imamen befinner sig i ruku. Då ska man ändå ansluta sig till bönen, alltså när man ber tillsammans. Man säger Allahu Akbar och man följer imamen. Går imamen ner i ruku så går du ner i ruku. Är imamen i ruku, går du ner i ruku. Okej? Och då yani, ursäktas du för att läsa Al-Fatiha. Du behöver inte läsa Al-Fatiha, du är ursäktad. Även om du hinner läsa en, två, tre ayah så följer du imamen och du är ursäktad. Du behöver inte ta om din bön eller denna raka. Som det har nämnts i en autentisk hadith, hadith Abi Bakr. Då en sahabi kom in i bönen sent och gick ner i ruku. Och profeten a.s. sa inte till honom att ta om bönen, utan hans bön var giltig. Det andra tillfället där man ursäktas från att läsa Al-Fatiha är om man inte kan den. Och det kan vara av olika anledningar. Det kan vara att en person är ny muslim och har inte hunnit lära sig Al-Fatiha. Eller det kan vara att en person har inlärningssvårigheter. Eller det kan vara att en person blivit väldigt gammal och börjat glömma. Gärna börjar närma sig åldern när man blir senil eller dement eller liknande. Och tappar bort sig och glömmer bort. Dessa personer, istället för att läsa Al-Fatiha, har blivit beordrade att säga Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Wa la hawla wa la quwwata illa billah. De här fem orden repeterar man. Eller det räcker med att man säger dem en gång. Okay. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Och de här fyra orden är de mest älskade orden hos Allah subhanahu wa ta'ala. Som det har nämnts i sahih hadith i muslim. Ahabbu al-kalam ila Allah. De här fyra orden. Vilka fyra ord? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Och dessa ord är alla från Koran. Och det är de mest älskade orden till Allah. Och det är också utanför bönen en generell dikr. Man kan säga när som helst och hur mycket som helst. Och i vilken ordning som helst. Så att ni, en liten extra gåva till er. Som ni kan ta med er idag inshallah ta'ala. Att repetera dessa ord. Och sen även La hawla wa la quwwata illa billah. Detta mäktiga ord som profeten a.s. beskrev som en skatt från paradisets skatter. Eller en skatt från under Allahs tron. La hawla wa la quwwata illa billah. Så de här fem fraserna sägs då istället för Al-Fatiha. Och sägs också istället för allting annat som man inte kan i bönen. Den fjärde pelaren i bönen är ruku. Att man går ner i ruku. Alltså man brukar översätta det till att buga sig. Man går ner i ruku. Och det här måste man göra i varje raka, i varje enhet av bönen. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu. Troende, gör ruku och sujud. Så en beordring från Allah subhanahu wa ta'ala att göra ruku och sujud. Och i hadithen som vi nämnde tidigare om mannen som bad snabbt, så sa profeten a.s. ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطَمَئِنَّ رَاكِعَ. Gör sen ruku, alltså efter att du har läst Koranen, tills din kropp finner lugn i ruku. Gör sedan ruku. Det här måste du göra för att din bön ska vara korrekt. Och det visar på att ruku är en pelare i bön. Sedan har vi nummer 5 och nummer 6. Att man reser sig upp från ruku. Och att man står helt rakt. Ett av dessa, det är inte två, utan en är att man reser sig upp. Och den andra är att du står rakt och finner lugn. Okej, det är två. Så det är nummer 5 och nummer 6. Då profeten a.s. sa till den här mannen att stå då i ruku lugnt. ثُمَّ رَفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا. Res dig sen upp tills du står rakt. Så att man går upp, sami Allahu liman hamida, är ett måste. Man kan inte gå ner för rukå till sujud, utan du måste resa dig upp. Och inte bara att man måste resa sig upp lite, som vissa gör, och sen går ner i sujud. Du måste resa dig upp helt. Ryggen måste bli rak, slappna av, och sen går du ner i sujud. För man kan se ibland vissa som ber snabbt, de går upp, och innan de kommit upp går de ner i sujud. Gör man så här så är bönen ogiltig. Det är felaktigt att göra så här. Utan man måste resa sig upp helt. Och det finns många bevis på det. Sen har vi det sjunde pelaren i bönen, och det är att man går ner i sujud. Då Allah säger i versen som vi nämnde, wasjudu, gör sujud. Och hadithen som vi nämnde också om mannen som bad snabbt. Där så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, "Thummasjud hatta tatma'inna sajida." Och gör sen sujud tills du finner lugn i din sujud. Ja. Och sujud, när man utför den, alltså nerfallandet när man har ansiktet i marken och händerna, där finns det också en viktig sak att lägga till för att den ska vara korrekt. Och det är att när man gör sujud så ska 7 kroppsdelar vara på marken. Ingen av dem ska vara i luften eller lyftas eller liknande. Och de här 7 kroppsdelarna nämnde profeten alaihissalam i en autentisk hadith. Då han sa att man ska göra sujud, eller jag har blivit beordrad att göra sujud på 7 kroppsdelar. Och han sa pannan och pekade på näsan. Och det finns en annan hadith som också nämner näsan. Så pannan och näsan. För vissa de gör sujud på pannan eller på näsan. Båda ska vara i marken. Handflatorna, knäna och tårna. Okej? Okay? Det blir tårna 2, knäna 2, händerna 2, 6 eller hur? Och pannan och näsan 1. Det blir 7. Så alla dessa 7 måste vara i marken under sujud. Men vad händer när du gör sujud? Så kanske du råkar, du tar upp handen och kliar och lägger tillbaka den. Är det korrekt? Kan man göra så? Man kan. Men hur förstår vi då hadithen? Man kan, så länge du har gjort sujud och du en gång har sagt subhana rabbi al-a'la, då är din sujud korrekt. Då om du skulle lyfta en hand eller lyfta foten och klia andra foten till exempel, din sujud är korrekt. Okej? Men om en person gör sujud och går ner på en hand och under hela sujud han kliar sig och jag vet inte vad han gör och går upp utan att ha haft handen i marken, då blir det fel. Eller som vissa gör, de gör sujud och har sina fötter svävandes i luften. Har ni sett den? Eller lägger ena foten på andra foten så att den ena foten inte rör marken. Det är också fel. Utan tårna ska vara i marken. Och här är också en till grej vi kan lägga till. Dessa 7 kroppsdelar ska vara på marken. Men vad säger vi om det finns ett klädesplagg emellan? Om en person till exempel har en kufi eller en turban eller mussa och han gör sujud och det är mussan som kommer på marken. Är det korrekt? Ja, det är korrekt. På samma sätt som du alltid gör sujud med byxor eller liknande. Och byxorna är i marken, inte i knäna, eller hur? Och du har strumporna rör på marken. Så att det är samma sak där. Sen har vi det 8:e och 9:e pelaren i bönen. Och det är att man reser sig upp från ett sujud. Och att man sitter mellan de 2 sujud. För ni vet varje raka har 2 sujud. Eller hur? Man gör sujud, Allahu Akbar, man sitter. Och sen Allahu Akbar, går man ner i sujud igen. Och sen Allahu Akbar, så ställer man sig. Så en av bönespelare är att man reser sig upp från sujud. Som det har nämnts i hadithen. Fummarfa. Eller lyfter sig sen upp, eller reser sig sen upp. Och sen ska man sitta mellan sujud. Okej? Okay? Det 10:e villkoret, eller den 10:e pelaren, är att man har lugn i alla dessa moment. Lugn eller minän. Att man inte stressar. Och beviset på det är den här mannen som bad snabbt. Vad var orsaken till att profeten alaihissalam sa att din bön inte är korrekt? Det var att han bad för snabbt. Att han inte hade det här lugnet i alla bönens moment. I ruku och i sujud. Och bönen, som ni vet, har ju ett huvudsyfte. Och det är att vi ska be till Allah med inlevelse. Al-khushu. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yani, man ska be med inlevelse, med khushu. Och det kan du inte ha om du stressar i bönen. Om det är som någon sån här gymnastikgrej. Upp och ner, upp och ner. Och ni kanske, tyvärr, det är sorgligt. Och ibland, jag vet inte om man ska skratta eller gråta när man ser vissa videos på YouTube. Där folk ber supersnabbt. Så Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Stackars folk som ber bakom de imamerna. Yani hela bönen på mindre än en minut kanske. Och det är fel. Vad är det för bön? Det är inte bön, det är gymnastik. Bönen ska, den ska ha sin tid. Och gör det minsta obligatoriska. Åtminstone om du har bråttom, jobbet eller rasten eller någonting, det kan hända. Gör då åtminstone det minsta du måste göra. Och det är att i varje moment, till exempel i ruku, att din kropp faller på plats, lugn. Och du en gång hinner säga subhana rabbi al-azim. Och så går du, sami Allahu liman hamid, stora, så går du ner. I sujud en gång säger du subhana rabbi al-ala och kroppen hinner falla på plats. Du sätter dig upp, rabbi firli, du går ner en gång till. Det är minsta obligatoriska. Mindre än så får du inte göra. Då blir bönen ogiltig. Den elfte pelaren i bönen är tashahhud al-akhir. Den sista tashahhud som man då säger då man avslutar bönen. Och beviset på att det är obligatoriskt är hadithen från Ibn Mas'ud då han sa att vi brukade innan att tashahhud blev obligatoriskt säga assalamu ala Allah, vi sänder frid till Allah min ibadihi. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, säg inte assalamu ala Allah utan säg istället attahiyyatu lillah till slutet på hadithen. Så då Ibn Mas'ud säger innan den blev obligatorisk, tyder på att det är ett måste att man gör tashahhud i bönen. Man måste göra den sista tashahhud. Och den tolfte pelaren är att man sitter ner för att göra denna tashahhud. Så man kan inte göra den på ett annat sätt. Och profeten alaihissalam brukade sitta och säga den. Och vi har blivit beordrade att följa honom i bönen. Och den trettonde pelaren i bönen är ett teslim. Att man säger assalamu alaikum då man avslutar bönen. Då han sa i hadithen, wa tahliluha ett teslim. Att vad som gör att du går ut från bönen och allting återigen blir tillåtet är att du gör teslim. Alltså säger assalamu alaikum. Och det sista pelaren är ett tertib al-arkan. Att man gör bönen i den ordning som den har nämnts. Alltså du kan inte göra sujud innan ruku. Eller hur? Du kan inte börja säga Allahu akbar, gå ner i sujud och sen gå upp och läsa fatiha och sen gå ner i ruku. Du kan inte bara blanda, utan du måste göra bönen i den ordningen som har nämnts. Varför? För profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss att be så som ni har sett mig be. Och han har alltid bett på det här sättet. Han har aldrig bett på ett annat sätt. Så det här är då bönens 14 pelare. Ska vi tala om igen bara lite kort. Det är att du står om du har möjligheten. Det är att du säger Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, Al-Fatiha. Att du går ner i ruku. Att du går upp från ruku. Att du står rakt. Att du går ner i sujud. Att du reser dig från sujud. Att du sitter mellan sujud. Att du har lugn i alla dessa moment. Att du gör den sista tashahhud. Och att du sitter för att göra den. Och att du avslutar bönen med teslim. Och att du gör alla dessa i rätt ordning. Enkelt eller? De här sakerna är bönens grundpelare. Sen har vi bönens obligatoriska moment. Bönens obligatoriska moment. Och vad är skillnaden på pelare och obligatoriska moment? Pelarna är ju också obligatoriska. De är ett måste. Obligatoriska moment är saker som du ska göra. Men om du skulle råka glömma dem, så är din bön ändå korrekt. Och det räcker med att du kompenserar med att göra två sujud i slutet på bönen. Okay? Som till exempel, du glömmer den första tashahhud. Det händer oss alla. Du ställer dig upp efter två raka till den tredje utan att ha gjort tashahhud. Din bön är korrekt. Och det räcker med att du kompenserar med två sujud i slutet på bönen. Okay? Men man får inte lämna, skippa någon av dessa obligatoriska moment medvetet eller med flit. Gör man det så blir bönen också ogiltig. Men om man skulle göra det av misstag eller okunskap, så är bönen korrekt. Och bönens obligatoriska moment är 8. Det första är alla takbirat. Alla gånger man säger Allahu Akbar i bönen, förutom den första. Alltså takbirat och ihram, då man går in i bönen. Den är, som vi sa, en pelare. Sen när du ska gå ner i, till exempel i rukå, du säger Allahu Akbar, eller hur? När du ska gå ner i sujud, du säger Allahu Akbar. Du går upp från sujud, du säger Allahu Akbar. Det här är obligatoriskt. Okej? Okay? De är obligatoriska. Och de kallas för takbirat eller intiqal. De takbir man säger då man förflyttar sig i bön. Okej? Sen har vi att när man är imam eller ber själv och går upp från rukå, att man då säger Sami Allahu liman hamida. Om du är imam eller om du ber själv, så ska du säga Sami Allahu liman hamida. Och att man säger bakom imamen Rabbana wa lakal hamd. Okej? Rabbana wa lakal hamd. Och sen har vi att man i rukå säger Subhana Rabbi al-Azim. Åtminstone en gång, som vi sa. Tre gånger är rekommenderat. Eller mer. Men en gång är det minsta. Subhana Rabbi al-Azim. Och sen har vi det femte obligatoriska momentet, att man säger Subhana Rabbi al-A'la i sujud åtminstone en gång. Då profeten a.s. har sagt en autentisk hadith. Eller Hudayfa sa att profeten brukade i rukå säga Subhana Rabbi al-Azim och i sujud säga Subhana Rabbi al-A'la. Ja. Och sen har vi det sjätte obligatoriska momentet, att man säger Rabbir firli. Allah förlåt mig, mellan sejdatein, mellan de två sujud där man sitter. Och samma sak där, att man åtminstone säger det en gång. Och sen har vi den sjunde, och det är den första tashahhud. Den första tashahhud är också obligatorisk. Men skulle man glömma den, som en gång råkade hända profeten Muhammad a.s., så behöver man inte gå tillbaka ner och sätta sig, utan man fortsätter där man står. Och sen avslutar man bönen med att göra två sujud för att kompensera. Och sen det sista obligatoriska momentet är att man sitter ner för att göra denna tashahhud. Ja. Så det här är bönens 8 obligatoriska moment. Det är då att man säger Allahu Akbar då man förflyttar sig. Att man säger Sami Allahu liman hamida om man är imam eller ber själv, då man går upp från rukå. Och om man ber bakom imamen, att man säger Rabbana wa lakal hamd. Och att man i rukå säger Subhana Rabbi al-Azim och i sujud Subhana Rabbi al-A'la. Och mellan sujud då man sitter, att man säger Rabbi al-Firli. Och att man gör den första tashahhud och att man sitter för att göra den. Är ni med? Inshallah. Vad är klockan? Vi ska kort bara ta bönens sunna moment. Bönens rekommenderade moment. Och vad är skillnaden på rekommenderade moment och obligatoriska moment? Skillnaden är att dessa är frivilliga. Och om du skulle lämna dem så har du inget klander, ingen synd och ingenting att kompensera. Men det är samtidigt klandervärt att en muslim, yani medvetet, lämnar vad som är sunna. För att profeten alaihissalam har sagt, be så som ni har sett mig be. Den autentiska hadithen. Och ju mer du följer profeten Muhammed alaihissalam i bönen, ju mer belöning kommer du att få. Och den personen vars bön är den mest fullbordade, perfekta, vackraste bönen med störst belöning, är den bönen som är i mest enlighet med profetens bön alaihissalam. Så muslimen ska alltid eftersträva att be så som profeten bad alaihissalam. Är ni med? Men, här till exempel, vi säger det är sunna att lägga händerna på bröstet. Som en person bad och la händerna på magen. Ska han ta om bönen? Ska han göra två sujud i slutet på bönen? Nej. Har han någon synd? Nej. Han lämnar något som är sunna, han får lite mindre belöning. Men han har ingen synd på sig. Och det här är viktigt att skilja på. För ibland så frågar folk. Han säger, till exempel, nu ska vi Maghrib. Jag råkade be tyst. Imamen bad tyst i första rakan. Ska han ta om bönen? Varför då? För att det är sunna att läsa högt. Är ni med? Så att det är jätteviktigt. Ni kommer förstå det här. Att när man förstår sig på skillnaden på villkor, pelare, obligatoriska moment, rekommenderade moment, så blir det så enkelt att be korrekt. Och skulle man göra någonting fel, så vet man direkt hur man ska kompensera. Är ni med? Så de här sakerna måste man känna till som muslim. Och man måste kunna skilja på dem. Och det är också väldigt viktigt att den som leder folk i bön också kan dessa saker. Och kan skillnaden på dem. För ibland folk ringer med konstiga frågor. Vi bad med en imam som gjorde si och så och så. Eller saker som är katastrof. Han lämnade något som är pelare och sen han gjorde det inte. Så bönen är ogiltig. Vad ska de göra som bad bakom? Det kommer upp massa sådana frågor. Och de här sakerna ska imamen veta. Och inte bara att imamen gör fel. Han vägrar ta åt sig kritik. Eller han vägrar att låta sig rättas. För han är den här typen som han vet. Vem är du? Att rätta mig till. Jätteviktigt att man lär sig de här sakerna. Så, vilka saker är då sunna att göra i bönen? Vi har sunna moment i, vad kan man säga, afal, vad som görs. Och så har vi sunna moment i al-aqwal, i vad man säger. När det kommer till sunna moment i al-afal, i själva gärningarna, så är det att lyfta upp händerna tillsammans med takbiratul ihram. Och då man ska gå ner i rukå och då man går upp från rukå. Okej? Och även då man går upp från den första tashahud. Det finns autentiskt berättat att det är rekommenderat sunna att lyfta händerna i dessa fyra moment i bönen. Okej? Och lyfta händerna är att man då säger Allahu Akbar. Och profeten alaihissalam brukade lyfta händerna till nivå av axlarna eller öronsnibbarna. Med handflatan mot qibla. Inte ihop och inte heller så här. Utan lagom. Inte normalt. Inte som vissa gör så här. Utan Allahu Akbar. Okej? Så att man lyfter händerna tillsammans med att man säger Allahu Akbar. Då man går in i bönen. Och Allahu Akbar då man ska gå ner i ruku. Sami Allahu liman hamida. Man lyfter också händerna. Och efter första tashahud. När man ska gå upp så kan man också lyfta händerna. Fyra tillfällen. Är det sunna? Att lyfta händerna i bönen. Vad som också är sunna är att lägga högerhanden på vänsterhanden på bröstet. Och enligt vissa lärda är det obligatoriskt. Men jag tror majoriteten säger att det är sunna. Okej? Du lägger högerhanden på vänsterhanden på bröstkorgen. Du kan lägga på handen eller vid hand, vad heter bristen. Man kan greppa bristen eller på underarmen. Man kan göra på alla dessa sätt. Yani. Kan man lägga händerna i bönen. Och vad som är mest autentiskt är att ha händerna på bröstkorgen. Vissa hadithen nämner längre ner eller under naveln, men de är inte autentiska. Utan vad som är mest autentiskt är att lägga händerna på bröstkorgen. Och det här gäller både män och kvinnor. Vissa lagskolor de säger att kvinnorna har händerna på bröstet och männen har händerna vid naveln. Men det här saknar belägg och bevis i islam. Utan grunden är att kvinnan ber som mannen, om det inte har nämnts något undantag. Så sunna är då att lägga händerna på bröstkorgen. Och de lärde dem också att det här är närmare till el-khushu', till inlevelse i bönen. Att man står på ett ödmjukt sätt. Sen är det också sunna att kolla på platsen där man gör sujud. Det har nämnts en sahih hadith att då profeten alaihissalam påbörjade bönen, så fokuserade han blicken på platsen där man gör sujud. Och vissa lärare säger att det här fortsätter man med under hela bönen. Och man, ja, ni tar inte bort blicken om det inte finns någon orsak. Finns det en orsak att kolla, så får man självklart kolla. Eller man kollar på vad gör imamen, vilket moment är imamen i. Eller du kollar på ditt barn till exempel. Vad gör mitt barn? Är mitt barn i fara? Det är klart du får ta bort blicken. Men generellt, vi talar om när du ber med fokus, inlevelse, allting är lugn, så fokuserar du blicken på platsen där du gör sujud. Ja. Vad som också är sunna är att om man står, att man inte står med fötterna ihop, utan du står med fötterna normalt, typ axelbredd. Och sen också när man gör rukå, att man greppar sin knäskål. Så man står inte så, utan man liksom greppar den, håller ett grepp runt knäskålen. Och att man också i rukå står med ryggraden uträttad. Taib. Vad menas med detta? Att när människan gör rukå, att ryggen är rak. Så pass rak, Aisha radiallahu anha sa, att den var varken ner eller upp. Och huvudet var också i nivå med ryggraden. Så huvudet, det var inte så att ryggen var rak och huvudet var ner, utan ryggen var rak. Så pass att om du skulle hälla vatten på ryggen, det skulle varken rinna ner åt något av hållen. Det här är en rekommendation om man har möjligheten. Ibland folk har ont, smärta och är inte så pass, yani, viga eller något. De kan inte, det är en annan sak. Men kan man, så är det här som är sunna. Sen när det kommer till sunna av uttal i bönen, så har vi först dua eller istiftah. Efter att du har sagt Allahu Akbar, så är det sunna att du läser en kort dua, inledelse i bönen. Och de här dua finns med i dua-böckerna. Och det är också sunna att du läser Bismillahirrahmanirrahim innan al-Fatiha. Vissa ulema säger att det är ett måste, men yani, Allah, det korrekta är att det är en rekommendation. Och samma sak, det är också sunna att du söker skydd från en shaitan innan det att du läser Koranen. En Allahu Akbar, du gör dua och sen a'udhu billahi minash shaitani rajim, och sen läser du al-Fatiha. Och det är också sunna att man säger amin i slutet på al-Fatiha. Vare sig du läser själv eller imamen läser al-Fatiha och säger waladdalin, då säger du amin. Det är sunna. Och vad som också är en rekommendation är att läsa Koran efter al-Fatiha. Yani vad som är obligatoriskt i bönet, ett måste, är att läsa Fatiha. Vad som är efter al-Fatiha, utöver Fatiha, är en rekommendation. Som en person skulle be och bara läsa Fatiha i alla raka, hans bön är korrekt. Men han missar belöning, som vi sa. Men låt oss ta det här scenariot, personen som är stressad. Hans rasten är 5 minuter och ni vet, det kan hända ibland. Vad är det minsta obligatoriska du måste göra? Att läsa Fatiha. Om du inte läser någonting efter Fatiha, du har ingen synd. Det är bön är korrekt. Ja. Och vad som också är rekommenderat är att i rukå, efter att man har sagt Subhana Rabbil Azim en gång, att man säger det flera gånger. Det är sunna. Eller att man gör någon av de andra dua som har nämnts. Och samma sak i sujud. Efter att du har sagt Subhana Rabbil A'la, att du gör mera dua som har nämnts. Eller även i sujud är det tillåtet att göra frivillig dua. Profeten alaihi salatu wassalam har sagt i en sahih hadith, det närmaste en tjänare kommer till sin herre är i sujud. Så gör mycket dua, för det är stor chans att den blir besvarad. Och det är generellt i alla sujud, vare sig det är en sunna bön eller obligatorisk bön, passa på att göra mycket sujud. Den noblaste positionen du kan befinna dig i dunia är i sujud. Det närmaste du kommer till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen har vi också att man gör dua efter den sista tashahud. När man har avslutat as-salat al-ibrahimiyya, att man då också gör dua. För det har också nämnts i hadithen att efter ett tashahud kan du välja vilken dua du vill. Så det är också fritt fram. Men i de två tillfällen i bönen, det är fritt fram att göra vilken du'a du vill. I sujud och innan taslim. Men efter tashahud. Okej? Så här är då några av de saker som är sunna. Är ni rekommenderade att göra i bönen. Jag vill också bara avsluta med, för de som tycker att det blir mycket och sådär. Enkelt, om du vill veta hur du ska be. Den här boken finns på svenska, böneboken. Finns att hämta ut i många moskéer i Sverige. Finns att beställa från oss. Och den finns också att ladda ner på islam.nu. Väldigt enkelt, pedagogiskt går igenom hur man ska be. Inshallah. Och inshallah, det kommer också att komma kanske en bönevideo i hur man utför bönen. Men som vi sa, det här var mer teoretiska saker. Och för den som också vill fördjupa sig i bönen ännu mer, så finns det en jättebra bok av Sheikh al-Albani som heter Profetens bön, alaihissalam. Och den finns också att ladda ner på engelska, The Prophet's Prayer av Sheikh al-Albani på pdf. Man kan ladda ner den. Lite djupare än den här, men väldigt, väldigt bra bok också som man kan ladda ner. Som illustrerar hur man kan be med alla de här detaljerna. Så att man inshallah kan försöka be så nära profetens bön som möjligt. Alayhi salatu wassalam. Och vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah att tala nästa lektion. Och då kommer vi att gå igenom vad som bryter bönen och vad som är ogillat i bönen. Och inshallah samt andra frågor. Så vi avrundar för idag och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Moské och de ber madrid.
Ja.
De är i sista
akten. Ja.
Efter jag är klar, måste jag göra tashahud varje raka. Jag börjar på det tredje
taget. Ja. Profeten alaihi salatu wassalam nämnde i hadithen att man ska inte stressa till bönen till moskén. Och kommer man sent så ansluter man sig till bönen och tar igen vad man har missat. Så enkelt är det. Som du hann med en raka med imamen. I andra rackan, du står upp, det blir din andra racka då. Då ska du göra tashahud. Och i den sista ska du också göra tashahud. Stämmer. Yoga, vad jag vet, är inte tillåtet för att det är en ritualer som kommer från buddhismen eller vad det är. Och muslimer ska inte göra sånt. Istället muslimer kan göra salah, kan göra dua, kan göra dikir och liknande. Kan ta det sen ikväll.
Ja. Jag tror jag missade det i ett samtal, men om jag ber en obligatorisk bön och sen jag missar en sujud, vad jag håller med?
Precis, vi gick inte riktigt igenom det. Jag tror vi kanske kommer gå igenom det när vi talar om sujud i sahur. Lyssna. Bruno säger till exempel när han ska be maghreb hemma. I sista eller i andra rakan så glömmer han en sujud. Ingen wiswaskare, alltså han vet att han glömmer en sujud. Och han ställer sig upp och kommer på att jag glömde en sujud. Vad ska han göra då? Då ska han gå tillbaka ner och göra den sujud. Och sen ställa sig upp. Okay? Eller nu säger andra rakan, då får han gå ner och göra sujud och sen göra tashahud. Han får göra allting i ordning. Han får gå tillbaka till det momentet och sen bygga bönen från det momentet. Förutom om du har kommit till samma moment i nästa rakan. Eller du kommer till sujud i tredje rakan och kom på att du missade den sujud i andra rakan. Då är det för sent att gå tillbaka. Då får du gärna glömma hela den rakan och ta igen en hel rakan. Är du med? Men annars generellt man går tillbaka till det momentet. Men som jag sa, det är inga wiswas grejer utan det är konkret. Ja.
Ska man göra det innan man
sujud i sahu kan göras både före och efter taslim. Båda är korrekt. De lärde överens om att vare sig du gör det före eller efter taslim så är din bön korrekt. Okay? Men de diskuterar vad är bäst. Och då säger vissa lärare att om du har missat någonting i bönen, till exempel första tashahud, då gör du dem före tashahud. Har du gjort någonting extra i bönen, gjort det till en extra sujud eller extra raka, då gör du två taslim efter, eller då gör du två sujud efter taslim. Inshallah. Måste man göra taslim åt båda sidorna? Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Nej. Det är också den boken vi läste från lite förkortad. Taslim åt första sidan är obligatoriskt. Taslim åt andra sidan är rekommenderat. Zaki.
Den här frågan gällande när man är i sujud. Den här frågan jag fått. Om man misstänker att man har glömt den. Om man har gjort två sujud. Ja. Om man misstänker att man har gjort sujud. Man har gjort två sujud. Och sen i de andra sujuden när man är nere. En broder frågar mig när han gör dua i andra sujuden. Och sen att han har glömt att han har gjort första. Ska han återgöra en till sujud? Eller ska han vara säker på att han har gjort en sujud?
Jag förstod inte riktigt frågan. Lyssna. Det är jätteviktigt att man inte fastnar i ett mönster i bönen av wiswas. Man ska inte ge gehör till wiswas. Man ska inte lyssna på wiswas. Utan de lärde sig liksom så här svag wiswas, alltså lite starkare och sen jättestarkt så här, säkerhet liksom. Eller man är säker på att man har missat någonting. De här svaga, man ska inte bry sig om dem. Man är osäker, man får tänka liksom. Okej, okay. Satt jag och sa Rabbir Firli. Då har du gjort två sujud. Är du med? För du sitter inte och säger Rabbir Firli och sen står upp. Hänger med, så man försöker komma ihåg vad man har gjort i bönen. Och man försöker bli med fokus också. Koncentration. Då hamnar man inte så här att man hela tiden blir tvivelfull igen. Men om man har stark misstanke på det. Jag gjorde faktiskt bara en sujud. Då måste du gå tillbaka och göra det. Om det är så övervägande starka. Exakt. Abdirazak.
När det gäller sujud, du gör dua till exempel.
Ja.
Det är inte obligatoriskt, det är bara
mustahab.
Eller hur?
Ja.
Då måste det vara på arabiska, kan du göra det på ett annat språk?
De lärda har sagt att man kan göra dua på andra språk än arabiska om man inte kan arabiska. Det är tillåtet. Det är den här frivilliga dua. Och det är inte de adkar man säger i bönen. Alltså när man ska börja be, du kan säga Allah är störst. Det funkar inte på svenska. Och tyvärr, vissa kanske skrattar. Wallah, jag har träffat folk. Det var någon som gjorde salat på ett annat språk än arabiska. Någon gjorde salat på turkiska. Och sen min imam sa att det är okej. Han läser fatiha på turkiska. Han säger, men jag förstår inte arabiska. Men det är fel. Din salat är inte giltig. Det finns ingen fatiha på turkiska. Fatiha är på arabiska. Turkiska är en översättning. Och vilket språk det än må vara. Men Allah al-Musta'an, domedagen närmar sig. Man kommer höra mycket konstiga fatawas. Allah al-Musta'an. Ska de bränna Koranen vi bara ska titta på? Nej. Vi ska göra det vi kan för att stoppa det. Försöka påverka de som bestämmer att de ska hindra detta. Och vi ska också som muslimer leva upp till att följa Koranen. Många muslimer tyvärr följer själva inte Koranen och har vänt sig bort från Koranen. Då är det viktigast av allt att de går tillbaka till Koranen. Och inshallah, de här människorna som beter sig på det här sättet, Allah kommer att ta hand om dem. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, inna kafaynaka al-mustahzi'in, att vi kommer att ta hand om dem som gör narr. Så kallas det. Och historien har visat detta. Ingen har vänt sig till att göra narr av Allahs religion förutom att personen har gått under. Men om personen inte gör tawbah, personen kommer gå under. Det här har historien visat. Och det är bara att gå tillbaka på tafsir på den här versen. Eller det är tid för Maghrib, vet du det? Ska man göra sujud i sahwa om man råkar snubbla på ett ord i bön? Det där är också så här äkta wiswas-fråga. Det var någon som liksom, vissa hakar upp sig. Någon säger alhamdulillah, så bara alhamdulillah, alhamdulillah. Så står de så där kanske 10 minuter. Och bara, jag säger inte bokstaven rätt, jag säger bokstaven fel. Och så här, min bön är ogiltig, jag måste ta om bönen. Det där är sjukdom. Då shaitan har tagit kontroll över det. Det här har ingenting med islam att göra. Det är batilen. Så det får du inte göra. Det här man håller på det sättet. Man ska inte hålla på med sånt där. Haka upp sig på bokstäver och sånt. Man ska läsa korrekt självklart. Men Allah, man ska inte hålla på och haka upp sig för mycket på det. Vart var du under lektionen? Ja, 14 grejer är bönens pelare. De komponenter, moment, bönen måste bestå. Bönens obligatoriska moment är saker du måste göra i bönen, men de är inte pelare. De är mindre obligatoriska. Och om du skulle glömma dem eller inte känna till dem, så är din bön ändå korrekt. Till skillnad från bönens pelare. Om du glömmer dem, så är bönen inte korrekt. Okej? Okay?